har vi en grön våg, men har vi kanske också en Elisabeth Tandringqvist-effekt som sänker centern?
Det och mycket annat kan vi kanske få svar på i SCBs stora partisympatiundersökning.
Det här är politiken med Maggie Strömberg, Torbjörn Nilsson och Henrik Torehammar.
Kamrater, mötesdeltagare, på torsdag kommer Statistiska centralbyrån med sin vårmätning.
Partisympatiundersökning för maj månad.
Mm. Ja, det är väl egentligen för hela halvåret, för det kommer ju ingen i april och ingen i mars eller så.
Det är för hela året nu för tiden. Mm. Alltså det kommer ju bara en om året.
Kommer det inte en på hösten?
Nej, de fick ta bort det. De fick ju göra nedskärningar. Du har inte märkt det här att vi är i nedskärningstider. I alla fall, SCB var tvungen att skära ner och tog bort den här grejen. Och den där grejen var ju egentligen någonting som skulle bevisa väl.
Ta bort den grejen.
Ta bort höstmätningen, säger du.
De tog bort höstmätningen och den var väl egentligen till för att motbevisa tanken om SCB, att SCB inte är bra på att förutspå valresultat, utan just när man hade ett valår och en höstmätning så skulle man visa att de låg ganska nära varandra, men nu kan man inte göra det längre.
Ja. Nej, det är i alla fall den enskilda mätning som har flest respondenter tillfrågade.
Ja.
Och därför brukar den ju tillmätas hög trovärdighet också en lång tidsserie och andra saker som statistiker brukar tycka är kul.
Att de jagar folk som inte svarar i första hand just mycket, det. Och det är dyrt, ja, att jaga dem.
Sen har de ju länge dragits med bilden av att de ofta överskattar Socialdemokraterna.
Just det.
Vilket väl är sant.
Ska jag göra det mest...
Det blev ett metodintro här.
Ja.
Men låt Henrik ge sig in i detta.
Det kan vara så att Socialdemokraterna historiskt sett har haft många som säger, nej, men ringer och frågar till slut, och sen säger, men jag är sossa då. Alltså, och det där är någonstans. Alltså, så där. Och det kanske visar sig ibland på valdagen, men återigen, i politiken är det ju lång tid mellan maj ett valår och valet i september. Så att återigen, det var den där höstmätningen som skulle komma in och visa.
För Henrik Oskarsson, alltså ni vet statsvetaren, valforskaren, tv-mannen på valnatten, nya Sören Holmberg. Jag vet inte hur vi brukar presentera honom.
Det är inte schysst att säga nya Sören Holmberg om honom längre, tycker inte jag. För det har han varit i 15 år.
Och att Sören Holmberg fortfarande finns kvar och är med på alla de här.
Någon gång kan väl Henrik få bli någonting annat än nya Sören Holmberg.
Han har i alla fall lagt upp, han är ju bra på att följa liksom nyhetstänk, så han har lagt upp ett litet sånt infoblad igår om SCB-mätningen och hur den brukar se ut historiskt. Och den högsta stapel jag såg där de hade slagit fel var ju Folkpartiet 2002. Och det är ju lite den poäng jag tror du försöker göra, Henrik, att man, då fångar man inte in språktestet. Mm. För det kom ju långt senare.
Men 85 också, någonting som hände för Folkpartiet då, Westerberg-effekten. Men även 98, sommarspurten från V och KD. Så...
Ja, men okej, nu när vi har snackat ner SCB-mätningen. Som ju alltså
eller snackat
är...
upp genom att ge de olika perspektiven.
Ja, som ju är den på förhand viktigaste händelsen i politiken den här veckan, så har jag en fråga till er. Den är, vilken enskild siffra ser ni mest fram emot att få veta på torsdag?
Ska jag börja? Gapet mellan blocken är ju ändå det som man är mest intresserad av.
Mm-hmm.
Jag är också väldigt intresserad av Moderaternas siffra.
Varför då?
För om den är katastroflåg så kommer ju det ändå påverka hela valrörelsen. För
då
dem,
tänker du att de gör ett snabbt skifte. Ulf säger tack och adjö. Åker hem till Strängnäs och sen kommer Gunnar Strömmer inflygande där som en räddande ängel.
Nej, men jag tror att de skickar ut den där bussen ännu mer än vad de redan gör. För de verkar säga att Kristersson går väldigt bra i mötet med människor.
Är det därför han vill ha billigare månadskort? Han åker så mycket buss och han tycker att alla ska göra
det. De har en egen buss.
De har väl
privat buss.
Ja, det är ju en stripad buss. Den finns inte i någon lokaltrafik.
Gud, jag älskar om de hade gjort så här, vi ska göra via lokaltrafik. Alla ni som behövde använda den här bussen för att åka till jobb, jobbet. Hej då, nu är den full med så här Stockholmsjournalister och statsråd.
Riktigt, har ni en siffra som ni...
Det är det som är problemet i den här satsningen på att göra det billigare att åka lokalt och kollektivt. Förlåt, lokalt kan man inte säga. Kollektivtrafik heter
kommunalt.
Det. Kommunalt.
Det alltså, är det inte.
Dilemmat är ju att det är så att säga... Det är lätt att göra det billigare och subventionera kostnaden, månadskortet eller biljetterna. Men då kanske folk åker mycket mer. Vilket gör att det kommer vara brist på bussar, tunnelbanor, spårvagnar.
Men i Stockholm är det ingen som åker längre, för då fastnar man ju flera timmar och kissar på sig om man åker röda linjen utan. Ja. Jag blev så deprimerad av det här, för att vi faktiskt för en gång skulle ha bestämt att vi skulle börja med att alla skulle säga vilken siffra de väntade på. Och att det nu har gått typ 25 minuter utan att ni har svarat på det.
Okej, då tar jag
det. Kan ni berätta vilken siffra ni ser fram emot på torsdag?
Socialdemokraterna bör ha som mål att nå minst 40% i väljarstöd. Det är fullt möjligt att nå betydligt högre än vi gör idag. Direkt ifrån valanalysen 2022. Jag kommer ihåg den för att jag tyckte, jag tror det var redan förra året i SCB, så låg Socialdemokraterna på 36% plus. Och jag tänkte, nej men titta, man närmar sig den här liksom en gång så magiska siffran. Så jag är väldigt nyfiken på vad Socialdemokraterna får. För att dels så kan man ju tänka så här, ska de vara nära 40? Det vill de en gång. Sen också, vi kan då enligt Ekengren Oskarsson ta bort mellan 2-7%
enheter
ifrån majmätningen till valresultat. Och sen också att jag har hört det här socialdemokratiska snacket om att 40%, ingen har någonsin sagt att vi ska vara 40%. Jo, er valanalys sa det absolut. Men också att det viktiga är ju att vi får en majoritet att ta bort Kristersson. Det är lite annorlunda tongångar, tänker jag.
Det är inte vad du tycker utan vad de säger.
De säger det.
Jag tycker ni valde supertråkiga siffror att titta på. Alltså så förutsägbara. Så här, avståndet mellan blocken. Är inte det? Alltså, sossarna. Ja, det är klart att det var luft i sossarnas siffror den här mandatperioden. Det är varje mandatperiod. Det är klart att de sjunker. Ja. Jag tycker ju då att det är Miljöpartiet som är den intressanta siffran. Det är ju tätt följt av Liberalerna förstås, men det är ju lika förutsägbart som era siffror. Men Miljöpartiet.
Varför tycker du den är spännande då?
Alltså, klimatfrågan går ju som tåget bland alla vänsterväljare. Det syns ju inte riktigt i alla sådana här väljarnas viktigaste mätningar, för att Tidöväljarna tycker att den är så otroligt ointressant och oviktig så att det liksom drar ner siffran. Men det är ju inte i första hand Tidöväljare som Miljöpartiet kan tänkas dra, utan väljare som redan finns på andra sidan av Ulf Kristerssons sida av politiken, för att uttrycka det krångligt. Och då tänker jag så här. De säger typ ingenting, Miljöpartiet. De syns inte, de hörs inte. De tycks vara som sin partisymbol. Alltså ni vet när man lämnar gräsmattan och inte gör någonting med den ett tag. Då dyker det upp sjukt mycket maskrosor där. Man har inte hjälpt till dem på något sätt, utan de bara kommer och så växer de. Vad fan som helst. De växer i tysthet. Men hur mycket växer Miljöpartiet i tysthet?
De har ju som mål att göra sitt bästa val någonsin. Och det skrattade ju folk åt när de sa det först. Men nu ligger de ju över sitt bästa valresultat i våra mätningar i alla fall.
Var det inte vår kulturredaktör Elsa som verkligen utmanade Daniel Heldén i utfrågningen som hon gjorde med Etsas, att så här, över 7%, ni kan inte tro att ni får över 7%, skärp er.
Ja.
Ja, vi får väl se om det är om det kommer.
Hon har sagt att om någon får över sitt valresultat så ska hon göra en extra intervju med Daniel Heldén där hon ska pudla.
Jag undrar, vad är då egentligen Miljöpartiets bästa valresultat hittills?
Oh, det är 2010, men vad var det då? Mm. Nu måste jag googla.
Ja, det är ju Maria Wetterstrand och Peter Eriksson.
Det är inte så himla högt. Jag tror att det är
7,34.
Ja, nej, det är ju inte jättehögt.
Det här, alltså de har ju legat mycket, betydligt högre i olika mätningar.
Ja, för det här är spännande. När man pratar med i alla fall vissa sossar så är det...
Åh nej, vänta, jag måste bara säga, för jag känner mailboxen fyllas på. De har givetvis haft bättre resultat så i Europa parlamentsvalet.
För när man röstar på Kalle Anka saker så då får man skoja.
Vad skulle du säga, Henrik?
Att när man pratar med vissa sossar så är de så här, vadå grön våg, vad pratar de om? Åk till Storbritannien, där finns det riktiga gröna vågen, där finns det någonting ordentligt. Och jag tycker inte Miljöpartiet, innan man är på så här tvåsiffrigt så ska vi inte prata om någon grön våg. Och då är det ju återigen den här känslan av att det går väldigt bra för Miljöpartiet i opinionen. Då har de väl varit uppe på 12-14%, jag försöker tänka mig så här
historiskt, ja.
Historiskt återigen. Men det spelar ju inte jättemycket roll om inte det är just på valdagen där folk säger så här, nej, nu vill vi välja Miljöpartiet.
Men vi pratar ju ändå om ett parti som alltså har verkligen varit helt beroende av stödröster för att klara sig kvar i riksdagen de senaste valen. Så att...
det finns miljöpartister som fortfarande tänker att så här, nej, men det kommer kännas tryggt att när vi närmar oss september så måste vi ändå skicka ut en så här, vi håller på att åka ut, snälla rösta på oss, nu är den sista gröna rösten för vettig klimatpolitik och eller klimatpolitik, jag vet inte vad man kommer formulera det. Så att det är inte alla inom Miljöpartiet som litar på de här siffrorna 6-8% på något sätt.
Inför förra valet i SCB-mätningen på våren, då hade ju Miljöpartiet 3,3%.
Ja, inför förra valet. Jag tror du sa förra året.
Nej, inför förra valet. Mm. Och så jag menar, det är rätt stor skillnad om det skulle vara i närheten nu i SCB. De siffror som Miljöpartiet har i de kommersiella mätinstitutens.
De ligger ju lägre i Ipsos. Där ligger de på 6 ungefär. Men ändå, det är ändå stor skillnad mot 3,3 och 6 är ju, ja, det är ju ganska stor skillnad.
Och frågan är väl den här. Och där kanske jag då ska pudla eller backa lite. Henrik, din siffra är ju intressant, men jag tänker att den framförallt är intressant i relation till Miljöpartiet. Alltså hur mycket kan Miljöpartiet växa och hur mycket kan samtidigt Socialdemokraterna sjunka utan att det börjar bli besvärande?
Men det intressanta är väl också i relation till Vänsterpartiet, tycker jag. Alltså nu när det finns partiledarutfrågningar där de har så här, de fyra största mot dem och får sitta för sig och de fyra minsta får sitta för sig.
Så barnbordet, sitter... det är så bra.
Så sitter...
alltså, då känner man ju verkligen som tittare att okej, vi skippar barnbordet och sen har vi,
ja,
bara,
men Ebba Busch sitter ju vid barnbordet, vilket förvånar många, och Nooshi Dadgostar sitter vid vuxenbordet, och den platsen kommer hon ju förlora i såna fall. Nu när man plötsligt bryr sig om vad som är fjärde största parti. Innan har alltid tredje största parti varit grejen. Nu är fjärde största, det är intressanta. Men det finns ju något i det där du säger med polariseringen i väljarkåren. Alltså att Tidöväljarna inte tycker att klimatfrågan är intressant eller viktig. Och Liberalerna, som ju hela förra valrörelsen ju skulle vara liksom högerns klimatröst, de verkar ju helt ha släppt det. Det var ju deras idé om hur man skulle dra över blockgränsen. Det verkar de ju... alltså när man lyssnade på Simona Moamsson på kommundagarna, då sa hon ju... hon hade ju en mening om klimat. Johan Britz har frågorna lite liksom vid sidan om sina andra under Romina Pourmokhtaris föräldraledighet. Och när den här styrmedelsutredningen kom förra veckan, som sa att man, där utredaren ju kom fram till att priset vid pump måste öka, den liksom, de hade ingen pressträff, de sköt ner den direkt. Det kan ju också vara sånt som mobiliserar miljöpartiväljare.
För det är ju intressant att, som sagt, det på ytan ser som här finns det väldigt tydlig konflikt, liksom Tidö versus oppositionen, om just grön omställning, klimatet, industrisatsningar, subventionera elbilar etc. etc. Man skulle nästan kunna se ett sorts potentiellt program, regeringsprogram för de partierna som idag inte styr. Och samtidigt, jag hörde att Liberalerna spann det som att så här, ja, men den här drivmedelsutredningen, det blir jättebra, vi kommer ha en hård konflikt om priset vid pump med Miljöpartiet. Det här, vi säger att det här liksom, det är fel väg att gå med inblandningen utav bio, liksom det här som brukar...
Reduktionsplikten, precis. Är det du far efter.
Ja, och då är det ju jätteintressant att höra Janine.
Ja, idén. Alm Eriksson.
Alm Eriksson.
Miljöpartiets ekonomisk politiska talesperson. Som plötsligt idén säger att hon inte vill höja bränslepriserna. Att de inte kommer driva sina förslag som de har haft i budgeterna.
Det är väl lika förvirrande som det här att Liberalerna säger att de vill sänka drivmedelspriserna. Alltså studerar man förhandlingarna om reduktionsplikten under den innevarande mandatperioden in i regeringskansliet mellan Tidöpartierna, så är det ju uppenbart att det har funnits ett parti som har velat ha hög reduktionsplikt. Mycket högre än de andra. Och det är Liberalerna. Så jag tycker att det är många kluvna tungor här.
Det är mycket lag efter läge.
Det är väldigt förvirrande för, alltså, det finns ju ett sånt meme där år 2026 träffar år 2019 och berättar allting som ska hända. Som jag har sett att folk har delat i mitt flöde den senaste veckan. Men det är ju något med den här valrörelsen också, där alla liksom, Miljöpartiet inte ska höja bränslepriser och Tidö ska öka kanske inte öka invandringen, men ha en liten amnesti. Skulle de inte heller kalla det? En ventil kallar de det.
Startar i den här minen?
För att pandemin kom sen.
Mm-hmm.
Allting bröts där. Jag skulle inte ta ett meme, jag skulle vilja ta ett amerikanskt podduttryck, eller kanske liksom bara amerikanerna sagt flera gånger, men jag skulle vilja översätta. Jag har inte hört det i svensk kontext helt enkelt. Trying to sell this shit sandwich as chocolate cake. Alltså, bajsmackan som chokladkaka, är inte det en fruktig metafor? En fuktig metafor? Intressant sätt att uttrycka saker på, som jag tänker, jag vet inte om vi kan använda det på det här, till exempel med Liberalerna försöker sälja bajsmackan som chokladkaka.
Du vet, så fort jag hör det där ordet så zoomar jag ut och tänker på något annat och tänker snart kommer samtalet in på någonting som jag kan säga
kommer
kräkas
av.
Alltså inte bara här i poddstudion utan i alla sammanhang, och jag förvånas över hur ofta människor använder det där ordet.
Bajsmacka.
Ja, precis.
Ja. Okej, tillbaka till Liberalerna, eller kanske Centerpartiet. Mm.
Ja, för det finns ju ännu ett grönt parti i Sveriges riksdag som verkar tycka sig surfa på någon slags framgångsvåg. Centerpartiet. Jag vet inte ens var de ligger. Jag vet inte om det går bra för dem. Eller om det bara är att jag följer Hannes Hervieu på Instagram och aldrig har sett en partisekreterare med en sån energi.
Han, precis, man känner sig, men toppa inte för tidigt, Hannes. Du är småbarnsförälder, du är yngre än vad jag är, men ändå, energin räcker inte till allt.
Jag har ju en teori om det här. Jag var med lite moderater på något mingel, som det är där man träffar moderater, och då pratade de om att Hannes Hervieu, alltså Centerpartiets partisekreterare som du har haft i din podd i studion med Tore Hammar, om man vill fördjupa sig i honom, att han ju framstår som Centerpartiets partiledare och inte partisekreterare. Kan det vara så att han tar så mycket plats för att partiledaren Elisabeth Thand-Ringqvist är lite, att det behöver kompenseras lite där?
Jag menar att vi kommer se en Thand-Ringqvist-effekt i valet, och det är nämligen,
och den är inte positiv.
Nej, den sänker ett sänke för partiet.
Vad kände ni när ni lyssnade på lördagsintervjun i helgen? Eller när ni har sett henne i andra intervjusammanhang?
Hon har ju lite ryktet om sig att hon inte riktigt säger, eller det kan inte jag svara på. Jag vet inte.
Mm. Hon har ju till exempel
Jimmy Åkessons strategi.
Ja, fast när det gäller liksom sakpolitik och inte typ så här, det finns en rasist i ditt parti som har sagt så här, utan
nej, det skulle vara så här, det finns nya pedofilanklagelser mot någon centerpartist, då skulle man kunna tänka så här, jag har inte hört om det där, jag vet inte, det är ett enskilt exempel, det där är trollande.
Det här är ju mer som man har hört från ganska många reporter, att när man frågar henne om partiets förslag så har hon inte koll på dem. Hon vet inte. Och jag vet att vi frågade henne om det här med när Annie Lööf åt upp sin sko. Jag skulle äta upp sin sko, ni vet. Och det kände hon typ inte till, sa hon. Jag menar, så off. Det känner ju, jag vet inte, jag brukar tänka så här. Det känner till och med min mamma till, som är helt ointresserad av politik. Det brukar vara min mätpunkt.
Hon har haft fullt upp med att läsa olika företags årsredovisningar och sådana saker.
Men har hon det?
Men vad har
hon
gjort då?
Det som jag kände när man, alltså i lördagsintervjun var det ju en snackis att hon inte kunde berätta hur man ska finansiera försvar, försvaret framåt. Mm. Att hon inte ens hade liksom den minsta tanke på detta. Mm. Har du, vill du säga något?
Jag kan ha, men vet vad, säg din grej först så ska jag försöka komma med ett ETR-försvar sen.
Ja, och snackis, det var ju mest att högern länkade runt det där och sa att det var oseriöst, om man ska vara ärlig. Men jag kände när jag såg henne i fördomsshowen, när hon liksom pratade om sig själv och sitt liv, att är inte hon en sån, alltså det är väldigt ovanligt med kvinnor på topppositioner som är sådär, som är liksom som en så här surfig dude som gillar att typ, alltså som liksom, trots att hon är partiledare, tar rätt så många skiddagar istället för att kanske läsa in sig på sin politik.
Som inte har och förberett liksom, en dragning, utan bara ställer sig upp och kör lite.
Ja, men som går in i de där intervjuerna och säger, ja, jag fixar det. Jag är bra kunnig, jag har stor erfarenhet och har en stark personlighet och gillar att ha sex i bilar och berättar om det. Alltså det är en särskild stil som kanske är motsatsen till Ebba Busch, som har läst in sig på varje liten detalj i allting.
Fel fokus nu på detalj här. Vi ska komma tillbaka till försvaret för försvaret utav Centerpartiets försvar. Skitsamma. När de pratade om det med fördomskommor, det hade varit ute att säga, hon säger att hon har sex i bil. Var inte ryktet att hon skulle haft sex i en traktor?
Jo, det var det man hörde inför.
Ja, och det var ju inte det som hon sa. Så återigen, för det hade jag tänkt så här, det här var ju en spännande liksom på något sätt som skulle gå i linje med det här flanelliga, jag är en riktig person som verkligen har levt det här lantliga livet. Och på något sätt, jag vet inte om just traktorsex är det mest autentiska som en människa kan göra i de, om man har erfarenhet av de gröna näringarna. Men
Torbjörn ändå, vet säkert, den kommer från en bongård. Men
ska vi låta honom svara? Eller ska
kan inte döma av den frågan på något sätt. Men är inte saken att hon är otypisk centerpartist? Alltså på det här sättet att där ni började i partisekreterarens överskottsenergi. Centerpartiet är ju vant vid mycket energi, mycket fika. Men det här är ju en laid-back-personlighet.
Ja, men ni vet den här snubben med typ så här blont, fluffigt hår som alltid kommer en timme för sent.
Vadå, du pratar om Johan Anderberg, vår gamla kollega och vän.
Jag trodde Henrik skulle säga att du pratar om mig. Det,
nej, jag har inte det. Men vet du, jag känner så här, för du pratar om en surferpersonlighet, men hon är ju en snowboarder-personlighet.
Ja, men det är samma slags typ. Det är bara annan årstid.
Det måste ju finnas en bild på henne där hon har en sån här gycklarhatt. Kommer ni ihåg de här med bjällror som var på 90-talet i flistyg och hon bara så här åker ner
för... Var de inte på medeltiden?
Nej, men alltså en sån man hade innan hjälm blev vanligt i skidbacken.
Ja.
Nu har man dem på hjälmen.
Okej, okay. Om jag ska säga försvaret till Elisabeth Tandringqvist, är hon inte bara Anita Gradin? Är hon inte, kommer ni ihåg Sveriges första EU-kommissionär
Anita Gradin?
Ja. Mm. Som fick som fick så oerhört mycket kritik i utfrågningar för att hon sa det sjukaste man kunde göra i en utfrågning. Hon sa, jag vet inte. Nej, jag har inte koll på det.
Mm.
Och det här var ju det svenska. Vet du vad? Jag är ärlig kring vissa kunskapsluckor. Jag bullshittar inte på det här franska sättet. Och om man ska vara, om man ska lyssna jättegeneröst på just försvarsdelen i lördagsintervju.
Som du en gång i tiden har programlett.
Men du vet inte vad den heter.
Då säger hon så här, nej men vi som parti har inte kommit fram till de här frågorna för att vi har en annan ingång att det här ska lösas inom försvarsberedningen. Så vi tycker det är liksom felaktigt att komma med de här utspelen om det liksom ska vara bankskatter eller det ska äta upp reformutrymme eller vad det nu är som beredskap ska. Jag kommer inte ihåg exakt hur Socialdemokraterna har formulerat det. Men det är ju annat, det är liksom en mer principiell ingång än att bara säga, jag vet inte.
Jo, absolut. Men... alltså, de är väl överens om utgifterna i försvarsberedningen men inte finansieringen.
Ja.
Och men då tycker hon att de ska bli det.
Ja, sitta och prata om det.
Jag fäster mig ju mer vid den här Etika-händelsen. Om vi ska prata om alla konstiga saker som sker kring partiledare.
Mm. Alltså men den går väl rakt in i snowboard-grejen?
Jag har ingen aning. Vad pratar vi om nu?
Runt det här barnbordet i TV4-satsningen. Så skulle då Elisabeth Tandringqvist, när hon var där, dricka lite vatten som man kan göra när man är i tv.
Har du hört detta i Dryd och Zimmermann eller har du sett det själv?
Jag har sett det. Hur så?
Nej, jag bara för att jag såg, hörde det hos Druide Zimmermann. Jag bara undrar om du stal content från Moa Wallin.
Och då tycker du att vi måste credda i sådana fall?
Ja.
Nej, men jag har sett det. I vilket fall, det ska man göra. Det är fint att göra. Så nu kan vi säga Druide Zimmermann show för tredje gången i den här podden. Det var ättika i glaset.
Bara ättika?
Alltså hon tar...
ren ättika.
Hon tar en klunk ättika och rör inte en min.
Det tänker jag är inte ett drag som gynnar ett parti i en valrörelse kanske. Men ett drag som kan gynna ett parti så mycket efter en valrörelse.
I en regeringsförhandling.
I en regeringsförhandling, i ett regerande. I att så här, det rör mig inte i ryggen. Det här smakar lite konstigt.
Men det är ju inte bara att det smakar konstigt, det fräter ju sönder hela liksom strupen.
Men är inte det här
och hon, alltså man ser ingenting.
Är inte det här Birgitta Olsson anekdoten om att så här, hur överlever man förbundsstyrelsemöten typ, om det var i luft till och med eller någonting, att när folk så här, som man trodde var allierade, hugger en i ryggen, så ska man, vad var det, naglarna, eller skulle man ha en liten penna, en pennstift och trycka in i handleden så att man liksom på något sätt kan kompensera för den känslomässiga smärtan utav när allianser bryts. Och återigen, att kunna svälja ättika, det är ju...
Men
då kan man äta bajsmackor.
Men kommer det gå bra för Centerpartiet i SCB-mätningen och i det här
alltså
valet?
Det, jag känner mer så här, hur ska det bli för Elisabeth Thand-Ringqvist i SVT:s utfrågning? Det var jag, hur ska hon klara
hon
en sån TV-utfrågning?
Ättika förstås.
När jag hörde om ättika-grejen, när ni precis sa den, trodde jag, men det var ju sånt här min mamma ägnade sig åt på 80- och 90-talet. Man tog ett glas vatten och hällde lite ättika i och drack det.
Äppelcidervinäger är det väl?
Kanske det var. Okay.
Nej, men det här är ju av helt misstag. Alltså, det står ju glas framme i sådana där.
Hon tror att det är vatten.
Och hon tror att det ska vara vatten. Och så är det inte det.
Nej,
det är inte som att hon gör det som en liksom, show, utan det är ett misstag.
För att
verkligen det är inte för att
visa.
Det är kanske för att syka de andra. Jag vet inte. Okay.
Nej, men återigen, alltså, allting över 4% på något sätt, allt över 5% är väl jättebra för Centern. Hannes Servier, partisekreteraren, har ju pratat om att så här, det här är strategin. Vi har liksom har en tanke och vi var jättenöjda med Liberalernas och Moderaternas omfamnande av Jimmy. Nu kan vi liksom samla in de här borgerliga rösterna. Det är de vi får över till oss just nu. Mm.
Det var en väldigt tydlig flört från Centerpartiet mot Socialdemokraterna i slutet av förra veckan. Kan inte du berätta det för den som kanske gjorde något annat i fredags?
Ja, men att vid lunchtiden så kom beskedet det här som skulle komma på talet Järvaveckan, partiledartalet där, nämligen att vi släpper vår käpphäst om marknadshyror. Och tydligen på scenen så hade hon en fysisk käpphäst med sig som hon la åt sidan. Mm. Ja, då känner vi kanske att ättikaglaset är lite starkare som symbol för någonting. Det är ju kanske lite väl övertydligt. Men hur som helst, innan det så hade DN publicerat en intervju med Anders W., gamle gruppledaren, center, tung röst.
Annis vikarie när hon var föräldraledig.
Som sa så här, nej men nu måste vi liksom komma ut och säga att det är Magda som är vår statsministerkandidat. För jag har pratat med så många centerpartister och de är så besvikna på Ulfs ledarskap. Svaga Ulf, usch vad dåligt. Och sen innan så var det också Expressen som hade varit med Hannes Hervieux och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin i Norrköping där just C och S styr tillsammans och varit ute och känt på verkligheten där. Och då kändes det som det var många saker som det såg ut som en tanke. Sen ska vi säga att det här när olika saker publiceras behöver ju inte ett parti ha kontroll över. Men de kan ju inte varit okunniga om att det här eventuellt skulle kunna komma samtidigt och liksom att man skickar såna vackra signaler.
Alltså jag har otroligt svårt att se framför mig att Anders W skulle göra en liksom stor intervju med Dagens Nyheter, ett utspel utan att det är förankrat. Alltså det skulle vara, så gör ju inte centerpartister.
Nej, så gör inte centerpartister. Jag tänker är inte vår podd här och vårt samtal är symptomatiskt för situationen. Alltså, det finns mycket roligt att prata om med Centerpartiet och Elisabeth Tandringqvist. Det finns ingenting roligt att prata om Miljöpartiet. Men det är Miljöpartiet som steg för steg, successivt i mätningar efter mätningar växer och liksom lite i skymundan samlar på sig ett väljarkapital som de kanske till och med kan hålla in till valdagen.
Henrik skrev så fruktansvärt taskigt om dem i tidningen förra veckan när de fick bra i demoskap.
Vadå?
Ja, men när, alltså du var ju väldigt taskig mot Daniel Heldén. Han skrev så här: Amanda Lind är en vass debattör. Daniel Heldén får beröm för sina fina kläder.
Får förtjänt beröm för sina fina kläder, sa jag. Jag försökte leka lite med idén att vi pratar om kvinnors utseende hela tiden. Men så här, skillnaden till att så här, de gör ingenting, de kan bara växa i skuggan. Mm. Det är ju att så här, nej men Amanda Lind har väl ändå gjort lite mer avtryck i debatten. Jag tycker det här är kanske selektivt, men att jag hör ändå att folk så här, verkar lite imponerade av hur hon tar saker. Att det är, jag vet inte om det är de sänkta förväntningarna på grund av liksom frisyren. Och man bara så här, men hon låter inte som en galen sån här näsflöjtspelande människa som hon liksom ibland ger intryck av.
Det finns bara många väljare som gillar näsflöjt. Ut, kanske.
Och Didgeridoo som väl hennes snubbe höll på med ett tag. Men hur som helst så blir de imponerade att hon verkar ha koll på saker. Det kanske inte är riktigt Maria Wetterstrand-nivå än så länge i så här butter, lite illasittande kavaj, men ändå att det finns någonting
rejält med henne. Men Maria Wetterstrand måste man ju också förstå i sin kontext. Alltså att, det var en, att hon var liksom ung och en kvinna och det var jätteovanligt just då. Ja. Nu är ju alla unga kvinnor.
Ja.
Ja, och viktigast att hon uppskattades av högern. Att det var ju, alltså Miljöpartiet har ju aldrig gått bra förutom när de har upplevt som ett mittenparti som kan dra från båda sidor. Det är ju det i sådana fall historiskt unika här skulle jag säga. Att nu är de ett parti som verkligen har parkerat till vänster sedan lång tid tillbaka, har inga intentioner på att förflytta sig därifrån. Det finns ingen rörelse i partiet som är någonting annat än vänsterut, som jag har uppfattat i alla fall. Och om de skulle gå bra i det, med det upplägget, så är det något nytt, tänker jag.
Kan inte det här också handla om, kan inte handla om Annika Hirvonen som har varit ute och pratat så mycket i kvittningsbråk och migrationsfrågor, alltså tonårsutvisningarna, att det här kan också handla om S-väljare som vill signalera vi vill ha en mildare migrationspolitik än vad ni tänker er.
Mm. Det är en spännande teori.
Är redo att vara en fighter. För att återigen, nej, jag tror inte att partiet, några som tror så här, nu är det flyktingvänliga, migrationspositiva tongångar här. Det tror jag, och att övertolka situationen när det gäller det här med tonårsutvisningar. Men återigen, några som ändå säger så här, det har gått väldigt långt åt ett håll och vi är inte helt nöjda med det hela. Där kan ju Miljöpartiet vara den här. Det känns som att du beskrev en Scooby-Doo-buss, en sån van som står parkerad till vänster men har öppet liksom, öppnat dörren och sossarna bara springer in i bussen, så många vill parta där inne.
Sossarna är ju också vänster, förlåt. Ja, men jag menar att förr så hade de ju förmågan att dra över blockgränsen.
De var ju liberaler under Maria Wetterstrand. Alltså, Mattias Svensson får vara ledarsida. Det där gänget tyckte ju Maria Wetterstrand var fantastiskt. De satte henne på omslaget till Neo. Alltså,
men är inte den liberala tidskriften. Sossarna, de nya socialliberalerna, är inte de det nya mittenpartiet som har gått från den här tanken? Vi ska ha 40% till så här. Vet du vad, får vi över 30% är vi jätteglada. De kanske känner så här, vet du, Mette Frederiksens siffror i Danmark. Vi kanske ska vara ett 20-plus-parti. Det viktiga är att vi är i mitten, tar in de andra, sen så kan det få finnas jättestora partier till vänster, i alla fall, eller kanske flera partier till vänster om oss, men då är vi, det är liksom, vi behöver inte vara stora, vi ska bara vara i mitten, i geggan.
Du tror inte att vi befinner oss i någon slags opinionsomsvängning i migrationen? Du tror att det är en övertolkning?
Det tror jag, men det beror ju på liksom narrativen, de här berättelserna som spins om det hela.
Vad menar du med berättelserna som spins?
Nej, men om det är, alltså, uppfattar, jag vet inte, ska man tänka på det som kranar och att så här, nu drog Sverigedemokraterna åt kranen alldeles för hårt och nu ska vi bli lite mer mänskliga. Jag tror fortfarande att berättelsen om att så här, vi har haft för mycket flöden in och vi måste liksom pausa upp den, det tror jag fortfarande gäller. Och då blir ju ändå varje diskussion om så här, det som kan uppfattas som generöst kan bli liksom problematiskt.
Kan få en pull-effekt, alltså att fler söker sig till Sverige. Eller så tänker du, tänker mer.
Ja, eller jag tänkte mest i en inrikespolitisk kontext att så här, då skulle ändå Tidö kunna säga så här, titta på de där galningarna på vänstersidan. Mm. Vi har pratat lite om så här, var de danska socialdemokraterna det stora föredömet eller liksom gjorde de bort sig så mycket med sin mittenregering, det har gått ner i opinionen och sånt där. Men nu står ju Mette Frederiksen och återigen tycks bli statsminister i Danmark. Det tog nästan 70 dagar, vilket danskarna tycker är sjukt lång tid. Tänk om de hade varit i Sverige 2018, ja. Som han blir 2019.
Eller Finland. Jag vet, förra regeringsbildningen så var jag på något seminarium på Hanaholmen, där svenska kulturcentret. Och då pratade jag om hur lång den svenska regeringsbildningen hade varit och jämförde med liksom, historiskt, och den här är jättelång. Och de bara tittade på mig som att jag var dum i huvudet och tyckte att det var så ointressant. Det enda de ville veta var, läcker det eller inte från den här förhandlingen? För det var så de avgjorde om det gick bra eller inte. De har ju är också vana vid långa regeringar.
Men det här, förlåt, men då känns det som då är man Belgien eller Irak. Nu lugnar vi ner oss, det ska inte. Det ska liksom, det ska ta några veckor. Det är min känsla för hur man gör en regering får till någonting.
Vill du säga något om Danmark?
Ja, men jag tyckte det var lite intressant. För nu verkar det ju bli så att det är Socialdemokraterna tillsammans med Socialistisk Folkeparti som vi liksom kan ju inte riktigt se rakt av som Vänsterpartiet i Sverige eller liksom kanske mer vänstersossar, någonting kanske det som Norsi vill att Vänsterpartiet ska bli. Sen har vi också radikale vänster, det klassiska socialliberala partiet som liksom länge har hoppat mellan över blockgränserna. Sen har vi Lars Løkkes Moderaterna som jag läste som en beskrivning av deras ideologi, liberal-konservativ, som skulle väl passa med hans gamla ideologi från
vänstra.
Ja, men det här är ju liksom en spännande blandning, och sen så ska man då förlita sig på stöd från enhetslistan, alltså nu är vi långt ute till vänster, men kanske också göra någonting med alternativet ibland. Och det här är ju i sådana fall en spännande bild utav hur något mer vänster än det som tidigare var. Men
alltså tidigare så var det ju en koalition med Socialdemokraterna, Vänster och Moderaterna.
Ja, som då kunde få 50%. Men när de här regerade tillsammans, alla regeringspartierna sjönk ju i valet. Väljarna verkar inte vara jätteimponerande. Det jag hört utav vad politiken som håller på att presenteras i detta nu på tisdagen, så kommer vi få ministerposterna på onsdagen, är det att det är barnens och djurens regering.
Ja, det är KD och Miljöpartiet.
Jag tänkte Astrid Lindgren, men absolut. En känsla av att nu, de hade ju sitt svinevalg. Grisvalet.
Alla val är väl grisval i Danmark?
Ja, kanske. Och då ska liksom, danska grisproducenter vara oroliga över vad som ska hända nu och så. Man ska också göra det gratis för barn att åka kollektivtrafik, mer gratis tandläkarbesök som ska liksom expanderas. Det är mycket, mycket som ska göras här, och jag undrar om Magdalena Andersson tittar nu med glädje eller förskräckelse över sundet på hur det kan se ut i verkligheten.
Mm. Ja, men hon tittar väl med glädje på det.
För att det viktigaste är att vara statsminister?
Nej, det viktigaste är att få till en förändring. Och i någon mening var absolut en förändring för Socialdemokraterna nu är ju att vara statsministerparti. Men också att det är så att säga andra ovanliga lösningar är möjliga verkar ju vara något som är viktigt för Socialdemokraterna.
Jag vill säga en sak om den här migrationssaken som vi pratade om innan, alltså om opinionen svänger eller inte när det gäller migrationen. För jag har ställt den frågan till moderater i olika sammanhang under våren, för att jag är liksom nyfiken på hur de uppfattar den. Och de flesta säger ju nej då, att nej det svänger inte, men möjligen då när det gäller just så här utvisningar, att det kanske inte finns samma stöd för det. Men jag hörde också en person, liksom en väldigt tung person i regeringskansliet, alltså inte tung i vikt utan i viktighet, som sa att ja, men det är ju, finns ju ett problem nu när skjutningarna går ner så mycket, att då försvinner också en del av den här kritik, alltså känslan av att vi har ett migrationsproblem som leder till stora problem. Och det är ju en komplicerad sak att förhålla sig till som politiker, men strategiskt. Man måste ju vara väldigt glad över att skjutningarna går ner.
Jo, men och lite är väl det här lite deppiga med demokratin då, att om det finns politiker, och det kan man ifrågasätta, men så här, om lösningarna var de rätta. Men om man sa, vi ska sänka priset vid pump, vi ska få ner skjutningarna, och sen så minskar de här problemen så att, nu kommer ju Hormuz och kanske ökar det här med priset vid pump och sådär, men att om politiker löser problem så är väljarna ändå så här, japp, det var det ni skulle göra, nu ska vi titta på nästa nya grej, och då kanske det ändå det är det smartaste att så här, inte vara så mycket i lova så mycket lösningar eller prata om det hela, utan bara fokusera på allt det dåliga med det sittande, att och det är väl något problematiskt med förväntansbilden hos väljare, att så här, vi får inte prata liksom, man är väldigt osugen på att prata om det som går bra, utan man vill bara hitta nya problem och nya lösningar, och då kanske man får lite minskat förtroende för hela systemet till slut, och ingen regering blir någonsin omvald.
Eller politikerna får minskat förtroende för sina väljare.
Det har de ju redan.
Ja, det är mycket saker som man kan prata om utifrån en mätning som då fortfarande inte har kommit. Om vi ska avrunda, Maggie, vad tänker du dig att, du sa ju att den viktigaste siffran var den här skillnaden mellan blocken, eller Moderaternas siffra. Vad tänker du liksom som rubrikmakare, vad tänker du är drömsiffra i SCB?
Alltså nu är ju inte jag en så bra rubrikmakare, jag är ju professionella människor som hjälper mig med det, som jobbar med just den delen. Men gapet då, för ett år sedan, var ju 9,1. Det är klart att ökar det gapet så är ju det en nyhet. Sist låg ju också både KD och L under spärren. Sist som i förra årets mätning, för ett år sedan. Så det är ju klart att även KD är väl väldigt intresserade av sin siffra.
Vill du att jag ska skriva Kristersson är rökt, eller vill du helst ha Ekengren Oskarsson som säger det?
Hellre Ekengren Oskarsson i sådana fall. Nej, men jag det kommer ju hända väldigt mycket från maj. Jag är lite för feg för den typen av liksom att slå fast att nu är det avgjort. Vi har ju sagt i den här podden i 3 år att Tidö kommer vinna.
Tänk att Sören Holmberg 2007 sa Reinfeldt är rökt. Det är mitt stalltips.
Var det 2007?
2007 kände han. Nej, men alliansen tappar så oerhört mycket i opinionen. Nu är det dags med stalltips. Nu har jag läst på lite om blogginlägg om just hans uttalande, och han pratade mycket om en statsvetenskaplig teori som heter cost of ruling. Alltså att man minskar 2% tappar en regering, och liksom, eftersom man redan hade tappat, liksom, man hade bara vunnit med typ 2%, så var det typ självklart att Reinfeldt var rökt. Inte alliansen är kört som vissa tolkat det som i efterhand.
Men det skulle vara en riktigt bra nyhet om SCB kom ut och visade att gapet minskar jättemycket.
Ja.
Alltså, och att liksom alla mätningar har fel. Man vet ju att, jag har ju hört både socialdemokrater och moderater säga att de tror inte på de här månadsmätningarna, de väntar på SCB.
Det är på något sätt ett facit innan det riktiga facitet kommer.
Vad har du för förväntanssiffra på Socialdemokraterna då, Henrik?
Nej, men
vad går du ut härifrån och tänker på för nummer? som du liksom vill se hända?
Nej, men...
Så att du kan skriva en rolig text.
Jag hade ju en gång en favorit att det skulle vara så som man skulle vara över 40. Vi skulle ha 4 partier under 4%-spärren. 44 kallade jag den.
Just det.
Men det hände ju aldrig. Jävla svenskar, vad ni håller på och förstör för mig. Nej, men jag är väl intresserad av hur nära liksom 32-30% man är Socialdemokraterna, eller om man får en till sån här 33-34 kanske, 34,5%.
36,2 hade de för ett år sedan.
Ja, och det, alltså är man i närheten av det, då är det ju, då går det bra för Socialdemokraterna.
Och min fundering eller förhoppning från ett journalistiskt perspektiv, det är väl att Liberalerna ska ligga på 1,7 och att Romina Pourmokhtari hemma på sin föräldraledighet ska gå runt och tänka, vad fan gjorde jag som var fel och borde jag inte bli miljöpartist?
Jag säger, du, hon kommer tillbaks från sin föräldraledighet ganska snart tror jag. Och
hon kommer välta valrörelsen.
Liberaler pratar ju om 2022, Nyamko Sabuni. Och då var det väl... liksom, han,
alltså när Johan Persson klev in.
Ja, precis. Och fortfarande då var det 2,8%. Mm. Så om de hamnar över 2,8%, då tror jag att de är bara så här, vet du vad? Vi gjorde det förra gången. Vi kan göra det igen.
Så hon kommer in och blir tjejen som grillar miljöpartister?
Ja,
och kommer vända allt?
Eller att Simona på något sätt har fortfarande något spännande S-rockare, men jag vet inte.
Gifter sig med en sverigedemokrat. Alltså på riktigt.
På live-tv.
Ja visst. Sommarbröllop. Vem är emot det?
I Almedalen.
Gud vad...
Kan vi avsluta den här podden nu?
Ni vet vad ni hörde först.
Ja.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.